Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hej Fanna, av alla mina kusiner så är du den sexigaste.
Ja, det är många. Det är många.
Ja, det är många där ute.
Och alltså, same to you.
Och de är sexiga, ja. Men de är inte som du.
Nej, de är inte som du heller, gumman.
Det vill jag att de ska veta.
Alla av de som lyssnar nu.
Men det är väl det grot, också, för grot. De lyssnar ju inte på oss. Så att vi kan väl säga vad vi vill om dem, om de ändå inte tänker support us.
Ja, det är sant.
With their ears and open hearts.
And their Instagram stories.
Ja, nej, verkligen. Har de någonsin delat något, vårt hårda arbete? Alltså, fan.
Ja, oh, herregud.
Ja, men okej, så från en sexy kusin till en annan. Alltså,
ja,
yeah, kör. Hej!
Hej, gumman.
Du har rött läppstift idag.
Ja, jag har ju det.
Du vill.
Mm. Men jag känner att det är tillbaka. The red lip.
Ja, du såg att jag hade det i lördags, eller?
Jag hade det också i lördags.
Okej, okay, du kunde inte låta mig ha det själv i lördags.
I'm sorry, we both had it.
Okej, okay, är det
men du hade, nej, it's not. Mm-hmm.
Det här är lite mer orange. Alltså inte orange, men
jag
det är...
Jag har ingen aning om vad det här är för någonting jag har på mig just nu.
Wow, wild, wow, wow.
Sephora.
Okej, okay.
Men du hade Ruby Woo i
jag
lördags.
Hade Ruby Woo lördags, ja.
Alltså jag hade faktiskt glansigt i lördags.
Oj, glansigt rött. She's a whore.
Det var riktigt sexigt.
Oh wow.
She was a whore.
Oh wow, okej, okay, vad gjorde du då?
Nej, ingenting. Jag håller för ära.
För du sitter ju även nu med benen isär, så du kanske ska stänga ihop dem.
Åh, oh, vad bra. För er som lyssnar, jag sitter jättetajt ihop.
Ja, vad bra. Men du, nej men jag tycker absolut att rött läppstift är tillbaka. Det är aldrig över. Och alltså jag tog ju på mig mitt Ruby Woo 10 timmar senare, satt som berget.
Och har du läpppennan då?
Alltid.
Ja, ah, det är det alltså. Du är bra på det där.
Ja, men vadå, du har inte det?
Jo, men jag kör bara min läpppenna runt.
Okej, okay, bara?
Nej, jag hade faktiskt läpparna i lördags.
Men hej Fanna, hur mår du?
Jag mår bra, ah. Jag mår fett bra.
Gud vad underbart, det glädjer mig. Jag blir glad för andras glädje. Jag är fint. Inte missundsam.
Nej, vad bra.
Eller? Man har ju varit det i livet.
Det är klart man har.
Och det är en hemsk, hemsk känsla.
Det känns nästan som svartsjuka.
Oj.
Tycker jag, det är grovt.
Ja, och just att om man är missundsam av någon annans glädje, så fortsätter den ändå vara glad. Ja. Och man själv sitter där och så märker man att titta på dig, din jävla loser. Ett, du är en loser. Två,
du är också missundsam.
Du är missundsam, så ännu större loser. Och titta, nu är den här glada människan ännu gladare. Ja. Och du är fortfarande en jävla loser.
Ja, och för mig så är missundsamhet, det skulle nästan kunna, alltså du skulle kunna ha ett ansiktsuttryck nästan. Alltså så här, jag tänkte en ansiktsform som att hela ansiktet går liksom framåt lite som en råtta.
Oh.
Alltså tänkte att man bara, som det där filtret som drar ut den så att man ser ut som en råtta.
Ja, det
är missunnsamhetsansiktsuttrycket.
Ja, ja.
Så ser man ut.
Oh, vad heter missunnsamhet på engelska? Missunnsamhet.
Missunnsamhet.
Hon är såhär, missunnsamhet. Okej, så du är glad, inte missunnsam.
Nej.
Jag har blivit kallad någonting i helgen som fick mig att tänka till. Det pågår ju en debatt just nu på kultursidorna. Ja. Som handlar om kärlek, sex, dating, relationer mellan kvinnor och män.
Just det.
Heteronormativiteten tog lite plats.
Könskriget.
Ja, verkligen. Könskriget har pågått i 10 dagar. Nej men alltså, kvinnor och män möter varann. Nora Adin Fares skrev ju en text i DN som handlade om dating.
Yes.
Och var så här, alltså, summa av kardemumman. Svenska män är så värdelösa på att uppvakta. Så jävla initiativlösa, så fucking tråkiga, så jävla snåla.
Ja.
Så att hon
check.
Måste emigrera.
Ja.
Hon måste lämna sitt eget hemland.
Ja, så är det.
Inte på grund av krig, inte på grund av svält. Hon är inte klimatflykting. Nej, hon är en kärleksflykting. Det förstår du?
Ja.
Hon är i Rom nu.
Oh, nej, men sluta. Då valde hon Italien.
Hon åkte till Italien.
Nej, men lägg av.
Jonathan Unge svarar på texten.
Ja.
Och han känner bara, vad fan? De riktiga offren är ju de svenska männen.
Okay.
För att ett, svenska kvinnor är så jävla tråkiga. Ja. Skitfula, tråkiga frisyrer, tråkiga hästsvans.
Ja.
Enda intresse är att gå fika. Low bar för intresse. Och de kan inte ens suga kuk ordentligt.
Ah, skrik, jag har sagt det här.
Men vad,
han skrev det här.
Han skrev det här. I fast inte med exakt de orden. I Aftonbladet.
Mm, alltså. Sagt det.
Och sjukt. Att liksom... att svenska män förväntar sig vara som italienska män. Och till och med att hans egen mamma hade sagt att alla kvinnor förtjänar minst 2 veckor med en riktig italienare i sitt liv. Men att... alltså någonstans handlar det ju om att...
Har du dejtat någon italienare?
Nej, jag har faktiskt inte det. Och för när jag läste texten, då tänkte jag verkligen på det. Jag bara, jag har aldrig dejtat en italienare.
Nej.
Jag har inte haft mina 2 veckor. Har du haft dina?
Nej. Nej.
Länge 2 veckor.
Ja, det är lång tid.
Alltså för jag menar, jag har ju bott i Paris. Så att jag har ju haft min, alltså, sydeuropeiska man. Männen.
Förlåt.
Min, ja, men det är klart att jag har. Va, då tror du jag var någon jävla incel i Paris?
Nej, jag tänkte bara att de kanske var lite mer North African.
Ja, men det, ja, det var det ju. Främst var det ju North African. Åh, oh, gud, han var ju fan sjuk. Ja, oh, fan, rest in peace skulle jag bara säga. Men han lever fortfarande, tror jag. Men gud, kommer du inte ihåg när han försökte skamma mig? Vänta.
Vi pratade om det ett avsnitt.
Jag vet. En vecka, typ, efter den där jävla Tinder-svindla-dokumentären försökte han ju göra samma sak på mig.
Ja, ja.
Hon skrev till mig, jag är instängd i något utrymme.
I Casablanca.
I Casablanca.
Ja.
Can you please give me the money?
Help.
I will give it back to you right away. I only need 500, but give me all of your information. What?
Ja,
är det
alltså,
tacken man får?
Shit, alltså,
för att man har varit your Paris girl friend. Alltså petite amie.
Ja, petite amie, ja.
Nej, men alltså man var ju utsatt. Nej, men när jag bodde i Paris, ja. Skimmandet skedde ju 10 år senare. Men när jag bodde där så hade man ju ganska många pojkvänner.
Ja.
Och det var ju... alla möjliga, fanna. Jag diskriminerar inte.
Nej, varför ska man?
Been alltså, been a lot of faces. Seen a lot of faces.
Oh hell, I even fuck with different races.
Yeah, but that's all hell. I've been a lot of places, seen a lot of faces. Oh hell, I even fuck with different races. Så var det ju. Och, så att jag kanske har blivit uppvaktad på det där italienska sättet.
Ja. Ja,
fransk-italienska.
Det har jag nog.
Alltså Alperna, där möts det väl.
Ja, just det. Jag vet heta de här områdena, Verbier.
Ja, men typ. Jo, men Chamonix. Men du, har du, vadå? Men du har väl dejtat någon, liksom, nu när du vet vad jag kallar Sydeuropa, jag vet inte ens.
Ja.
Det är som, har du dejtat någon?
Räknas Balkan, alltså förstår du?
Nej.
Nej, det är
eller?
Det. Jag vet inte.
Ja, men,
jag kan inte säga att det är en, alltså...
Vem har du dejtat? Hur har det varit? Nej, men, har det varit den typen?
Nej, men jag har ju dejtat en person som var halvitalienare och halvalban.
Okej, it's giving.
Och han, nej men alltså jag tror att det där var en sån där grej som, alltså det är många från Europa och Mellanöstern som claimar att de är italienare fast de inte är det.
Gud ja.
Det är ju liksom så, jag vet inte varför heller Italien skulle vara sexigast man kunde komma från i Europa.
Ja, men det är väl den här superromantiserade bilden av en italienare. Ja. Det är där man blir catcallad och vi gillar ju det.
Ja, men jag kan inte säga att jag faller för the Italian stallion.
Nej,
jag tycker
heller.
Inte att det är en hel vibe.
Men vet du varför jag inte tror det? Det är för att jag tänker att de är smala. Alltså de är så små.
De är korta.
Ja,
de är korta.
Man själv är en häst.
Ja, och den här albanen då, han bjöd mig på pasta bolognese.
Va?
Ja.
Som han hade
som
gjort.
Som fyllemat. och okay. Den här pasta bolognesen.
Jättegod.
Det var ju typ från en burk.
Nej.
Och så hade han alltså rivit hushållsost över den. Jag tror att jag har säkert någon bild. Alltså...
Men vänta, alltså han gav dig en burk barnmat.
Ja.
Rev över alltså
och också
gräddost.
Jättemycket mat. Alltså han var typ en så här stor tallrik. Och jag var bara så här, fy fan vad äckligt du. Alltså då tänkte jag bara, du är inte italienare.
Nej, du är fan inte italienare. Du har inte haft dina 2 veckor fan. Du har haft någon jävla...
Ja, det var heller inte 2 veckor, kanske 2 timmar.
The best 2 hours of my life. Hur som helst, allora, vi lever i en tid. Bra, vi lever i en tid av att vi har nått en viss typ av nivå av jämställdhet i vårt svenska samhälle. Inte för att vi vet vad ordet snippa betyder, nej. Men vi har ändå nått en viss nivå utav jämställdhet i vårt samhälle som gör att det inte längre går att uppvakta på det mest går. Men alltså, många män kanske känner att de inte kan uppvakta på det här mest klassiska sättet. Det är som att vi kvinnor är självständiga nu. Vi kan köpa våra egna grejer. Vi kan ta ut oss själva på restaurang. Vi åker på våra sjuka girls trips. Alltså, vi är inte längre nödvändigtvis ekonomiska slavar till en man. Och att den enda gången vi får bli uttagna på restaurang är när en man bestämmer sig för att uppvakta oss.
Nej.
Det är inte så.
Nej.
Och då känner sig de svenska männen torn.
De är så dumma i huvudet.
Alltså, tycker
de,
du det?
Ja, de är så puckade.
Nej.
För det de inte fattar är att jag I still want all of that. And want my own job. Alltså, driver de?
Det är det här.
Your som... money is my money and my money is my money. Förstår du? That's romantic.
Hör du det nu, Davado?
Really Italian look, eller?
Faktiskt. Men vänta, your money is my money and my money is my money. Det där är en omskrivning av det som jag har funderat på sen i helgen.
Okay.
När jag blev kallad någonting som fick mig att tänka. Och i morse läste jag ännu ett inlägg i debatten. Hanna Hellqvist har skrivit en text om att hon behöver ingen man. Hon behöver ingenting. Hon kan köpa sina egna blommor. Hon kan backa med släp. Hon kan borra. Hon vet vilken borr som är för cement. Hon vet vilken borr som är för trä. Men det hon vill ha är kärlek ändå. Men hon har inga behov i relationen. Och hon behöver inte bli uppvaktad på det sättet som får Nora Adin Fares att lämna landet för Rom. Och då känner jag så här. Du sitter här och säger my money is my money, your money is my money. Jag undrar, can you have it all? I helgen blev jag anklagad för att vara en unicorn chaser.
Är det som att vara en waterfall?
Vet du
waterfall?
Ursäkta, vad är det? Är du från New York?
Nej, men alltså, don't go chasing waterfalls. Är det samma sak,
listen
eller?
Listen to the rivers and the lake that you used to. I know that you... Åh, gud, vilken bra låt!
Hur jag dansar.
Ja, vet inte. Jag googlade också sen unicorn chaser i min irritation. Du vet när någon säger något och man bara, vad fan är det ens? Och så man frågar inte den, för man är arg på den.
Ja, så man sitter och googlar. Jag kan inte ge det att jag inte vet. Jag börjar googla lite under bordet.
Ja, ett, jag kan säga så här. Det verkar inte vara det den här människan anklagade mig för. För unicorn chaser verkar vara en människa som vill leva i en polyamorös relation och leta efter någon den ska knulla.
Exakt. Ja. En unicorn är sån som aldrig ställer några krav.
Ja, nej, det är inte det. Det jag blev anklagad för i alla fall, att söka, är det ouppnåeliga. Att Ami, du vill ha för mycket. Du vill ha allt. Det går inte ihop. Du måste välja.
Vad ska du välja
Hanna
mellan?
Hellqvist säger, jag behöver inte bli uppvaktad på det sättet. Jag vill bara ha kärlek. Nora säger, jag vill bli uppvaktad i de här första dejterna. Jag blir inte det, jag lämnar landet. Unge säger, svenska kvinnor har gått på myten om sig själva. De tror för mycket om sig själva. Plus att vi svenska män kan inte vara både svenska jämställda män och italienska lover, liksom boys. Och jag kollar på säsong 2 av Sex Life.
Okej.
Den mest sinnessjuka serien som någonsin skapats, Netflix. Andra säsongen går nu. Jag
Perstrans rumpa med den. Är det den?
Det är inte den.
Nej, okej. Det är Sex Education.
Ja.
Yeah.
Sex Life är ju serien där den tjejen som har gift sig och fått allt, det perfekta huset, den perfekta mannen, de två vackra barnen, hon lever sitt drömliv, fully provided, she's super beautiful, bla bla bla. Men vad saknar hon? Sitt fucking ex som knullade hennes,
sönder henne.
Alltså fucked her brains out, and she will always miss that. Och hon säger, varför måste jag välja mellan detta? Och sen vad kommer hon göra? Ruin her own life. Nu är säsong 2 och jag kollar. Det här är en av de sämsta serierna jag någonsin sett.
Den är verkligen som en såpopera.
Exakt. Men det är också en av de bästa serierna jag någonsin sett. Jag kollar på varje avsnitt. Hennes bästa vän som är en svart tjej som heter Sasha Snow. Alltså what the fuck, vem fan heter det?
Och som alltså, hon har den fulaste stylingen. There is.
Och du borde se säsong 2, för nu är hennes svarta pojkvän tillbaka. Nej, men alltså, det är bara för mycket. Han har ju varit och jobbat i Kenya. Men i alla fall...
där kikar eller?
Nej, men det är så, väldigt nära en där kikar. Jag undrar, kan man få allt? För överallt så säger alla till mig, du måste välja.
Vad tycker de att du ska välja mellan?
Då ska jag behöva välja mellan att vara en självständig, feminist, modern kvinna.
Mm.
Eller att vilja bli uppvaktad enligt en traditionell skola.
Mm.
det handlar om att välja tryggheten, de intellektuella samtalen.
Mm.
Alltså, förstår du? Ett, liksom en relation där du och jag möts i våra hjärnor och vi två jämlika, smarta människor. Eller får mina brains fucked out.
Mm.
För att you can't have it all.
In one person.
Ja.
Mm.
Och då känner jag så här, jag vägrar gå med på det.
Mm.
Alltså varför är det så jävla omöjligt? Och varför är det för mycket begärt?
Det är inte det.
Att jag vill ha båda. Jag har suttit och tänkt på det här på nätterna.
Mm.
Inte bara sen i helgen, innan också.
Mm.
Om jag vill ha vissa, en kille som ser ut på ett visst sätt.
Mm.
Eller som är built på ett speciellt sätt. Och så tänker jag, antingen ska jag chasa det, men jag vill ju också ha det här. För jag, sen säger jag, men Ami, din jävel, du kan inte ha de behovet i en och samma människa. Du får ha dina tjejkompisar till all det här, till det här emotional och intellektuella samtal, bla bla bla, också hos mina, det mesta är hos mina tjejkompisar. Och sen så kan du ju bara ha någonting annat med en kille. Men sen tänker jag, men vad fan, vad är det för sjukt? För vet du vad?
Mm.
Jag
yes.
Och du,
it all.
Vi är it all.
Ja.
Ja, men vadå, jag är ju det.
Ja.
Du är ju det.
Ja, 100%.
Du är smart.
100%.
Du är min sexigaste kusin.
Girl.
Du är rolig.
Ja.
Du, alltså, du är snäll.
Ja.
Du har pengar.
Ja.
Alltså your money, my money was your money this morning when I swished you.
Yes.
Och liksom, vad fan, du är ju allting.
And my money was your money when I got us breakfast.
Ja.
Ja.
Och liksom så här, varför kan man inte, kan, varför läser jag på kultursidan att jag måste välja? Varför tittar jag på världens sjukaste serie och tar med mig någonting från den? That's a me problem. Men varför säger den också att jag måste välja? Varför säger alla till mig i helgen, sitter, du är en unicorn chaser, Ami. Du vill ha någonting som inte finns.
För du pratar och tar in intryck från alla som inte är mig.
Jag ska bara prata med dig från och med nu.
Det du behöver göra, Ami,
ja,
är att du behöver skriva ner en lista,
okay,
på alla de här kvaliteterna som du letar efter.
Mm-hmm.
Och sen ska du börja dejta with intention.
Aha.
Är du med?
Ja, ja. Jag hör.
Och sen ska du inte bli för nedslagen när du träffar på de här som inte har, som visar sig sen inte ha vissa av de här kvaliteterna.
Okay.
Det du istället ska göra är att du ska uppskatta och verkligen se till dig själv att du lyckades hitta några av dem.
Aha.
Till exempel så här, oh shit, den här killen, han är inte bra på att svara i telefon, och jag tycker att jag förtjänar en kille som svarar när jag hör av mig, till exempel.
Ja.
Men. Han kanske tog mig på en jävligt sexig dejt och tog hela notan.
Uh-huh.
Vad bra, då vet jag att jag uppskattar en kille som cashar upp på restaurangen. Till
exempel.
I deserve that. But I also deserve somebody that answers me when I talk to them. Inte när jag talk to them. When I write them eller whatever. Som inte ghostar eller vad det nu kan vara. Då skriver du upp det. Det vill jag ha. Men nu vet ju du i ditt huvud att det finns män som är kapabla att göra den här typen av dejt. Förstår du?
Mm-hmm.
Nu måste du bara hitta den där grejen till som du vet att du saknar. Mm-hmm. Och sen så håller du på så och laborerar.
Mm, som ett pyramidspel.
Ja, to find the one that you need.
Mitt manliga pyramidspel.
Mm, dags att börja.
Och du menar att i toppen av min pyramid, om jag jobbar mig igenom all den här skiten, alltså jag ska på en hotation som kommer vara på en seriös grov nivå. Jag ska alltså raida Sverige, alla män.
Du behöver inte.
För att hitta.
Du behöver inte. Men du kan börja liksom, lite grann.
Okej, så när jag sitter hemma nästa natt.
Det är inte så höga krav du har alltså.
Nej, vadå? Jag vill bara ha allt.
Ja,
det är alltså, I just want it all.
You want somebody that can match your energy.
Ah.
Ja. Och om det finns en Ami Bramme-sid där ute.
Ah.
Då finns det en sån som du behöver där ute.
Åh gud, förlåt.
För att, förstår jag vad du menar?
En manlig Ami Bramme-sid.
Ja, det finns. Och
oh, gud,
vad
sexy.
För att du finns.
Ja,
det innebär att det är inte omöjligt att han finns. Förstår
alltså,
du vad jag menar?
Så det är som det här, så här, jag tänker, alltså är jag. Alltså jag finns.
Manifest,
alltså finns en manlig version av mig.
Om det inte är en kvinna, såklart.
Ja, men sluta med det queer.
Girl.
I can buy myself flowers. Write my own name in the sand. But I also want you to buy me flowers. And I want you to write my name in the sand.
Det kommer svårare att få tjejer att köpa allt det där, tror jag. Som du vet.
Det kommer man bli en kille, det vet du.
Ja.
Och det vet du, och du, och
jag
du.
Där.
Så nästa natt, när jag ligger vaken och tänker, and I couldn't help but wonder, can I have it all?
Mm.
Då är svaret,
yes you can, bitch.
Vi är sponsrade av Körkortsboken. Det här är den officiella appen från Sveriges trafikutbildares riksförbund.
Det som är så smart är att inne i Körkortsboken i appen då, så kan du smidigt följa dina kliv i resan mot körkortet under fliken framsteg. Och för varje teoriavsnitt i Körkortsboken så kan du svara på frågor kopplade till just det avsnittet då. Så du får direkt respons på dina svar. Är det rätt eller fel? Vad behöver du plugga lite mer på etc. Och du får en jättebra översikt helt enkelt på vad du behöver kanske plugga lite mer på.
Och vet du vad de också har? Klara provet garanti.
Det här visste inte jag.
Nej, men det här är ju... Jag tycker det här är så... Det här visar på hjärta.
Mm.
Det här visar på mänsklighet.
Förståelse.
Och kärlek. För så här är det. Körkortsboken, de är ganska övertygade om att alltså, har du appen så kommer du klara Trafikverkets teoriprov.
Mm.
De är ändå så, det kommer att gå bra. Men de har en garanti. För skulle det vara så att du inte klarar teoriprovet, det var inte din dag.
Mm.
Liksom även solen har sina fläckar.
Ja, det var PMS.
Ja, då så förlänger de din köpta period kostnadsfritt.
Mm.
2 månader till får du. Och det är bra, för då hinner du boka en ny tid till ett nytt prov. Du hinner plugga igen och du kommer att ta det. Förstår du? Och om du är osäker så kan du också testa appen helt gratis i 48 timmar. Så du kan ta 2 dagar när du bara dyker in. Is this for me? Vill jag ha det där körkortet eller inte? Det är klart du vill. Och efter det så kan du bara bestämma dig. Så väljer du hur många månader du ska ha.
Ja, då kan man välja mellan 1, 3, 6 eller 12 månader. Och ordinarie pris för 3 månader är 798 kronor. Men om ni använder vår kod som jag har sett några av er fråga efter på Instagram.
Mm.
Så är ju det Ami Fanna med små bokstäver. Och då får ni 20% rabatt. Och det här erbjudandet gäller fram till 30 april. Så Ami Fanna, 20% rabatt.
Hörrni, sitt inte där och chansa. Använd appen. Den innehåller liksom allt du behöver. Ladda ner körkortsboken på App Store eller på Google Play. Kom ihåg vad vi sa. Plattan i mattan.
Nu vill jag att vi börjar med att ta ett gemensamt, djupt andetag.
Okej.
Det jag ska berätta om idag, det har jag knappt kunnat greppa själv vidden av. För det är något som är för mig otroligt stort. Och därför behöver jag säga någonting först bara innan jag börjar. Och det här behöver jag säga lika mycket till dig, Ami, som till dig som lyssnar, som till mig själv. Att det pågår någon typ av rening i mig just nu. Jag är så fylld av glädje och kärlek och alltså good vibes, good vibrations. Men om det är så att jag kanske blir emotionell under det här samtalet, så vill jag börja med att påminna mig själv om att jag mår bra. Jag måste ta till andetag. Och jag vill att ni ska veta, och jag vill att jag ska veta, och att du ska veta, att om jag gråter så är det av lika delar lättnad som av sorg, av ett minne som jag idag är väldigt, väldigt medveten om. Just bara är det ett minne. Det här är ingenting som händer mig just nu. Det här är någonting som hände för länge, länge, länge sedan. Och det är därför det jag ska berätta är så märkligt och så stort för mig. Jag trodde nämligen aldrig att det som har hänt någonsin skulle hända.
Du är jättestark som gör det här, Fanna. Det är liksom rätt tid nu.
All right. Så det var för 2 veckor sedan typ. Och jag hade precis varit och gymmat. Och jag gick över Liljeholmstorget. Det var soligt. Snön höll på att smälta. Och det kändes som att våren kanske var runt hörnet. Idag vet vi att det var inte runt hörnet. Det blir 15 minus nu om dagen, nu här om dagen. Men jag hade liksom hoppkänsla i hela kroppen.
Mm.
Och så hade jag, som alltid, mina hörlurar i. Och jag lyssnade på min Wrapped. Alltså mina mest spelade låtar från 2022. Och det är en lista som jag passande nog har döpt till Fanitas Survival Kid. Och det var när en låt tog slut och en ny började som det gick en ström av känslor genom hela min kropp. Och trots att jag förstod precis där och då att det här stora som just sker i min kropp faktiskt händer nu, så har jag ägnat den senaste tiden till att fundera på varför det som hände och det som kändes i kroppen och hjärtat kändes så starkt just där och då. Till just den där låten. Som är en av mina mest spelade låtar 2022. Och alltså inte alls en låt som brukar väcka särskilt mycket mer känslor i mig. Mm. Än att jag typ är glad, vill dansa, having a vibe. Men just den här gången så fylldes alltså hela min kropp av minnen. Mina ögon fylldes med tårar. Och jag blev förvånad. Så förvånad. Men samtidigt glad. Jag till och med log när jag stod där på torget mitt i Liljeholmen. Och när jag säger att jag den senaste tiden har genomgått någon typ av hjärnakrobatik sedan det här hände, så är det för att jag har behövt förstå det jag egentligen förstod där och då. Att det verkligen var det jag kände. Ja, ni förstår säkert att det har suttit djupt, djupt, djupt inne. Och att det har tagit sjukt lång tid att komma dit jag är idag. Situationen i sig var egentligen väldigt odramatisk. Mm. Men det som hände var otroligt. Och det ska jag aldrig minimera. Och det är därför det känns så stort att ha det här samtalet idag. När jag gick där och kände ruset av min träning och den här låten började, var det som att jag kände hela mitt hjärta fyllas med kärlek och goda minnen. Och jag förstod att jag har förlåtit ett ex som gjorde mig väldigt, väldigt illa. Inte bara en gång, utan tre. Tror jag. För 12 år sedan. Borta var traumat. Tillbaka var istället bara minnen. Så jag har alltså genomgått någon typ av hjärngympa för att bekräfta för mig själv att ja, efter 12 år har jag faktiskt kommit hit. Och jag har lagt ett mentalt pussel, bit för bit, av mina erfarenheter i mitt liv, min terapi och de två senaste böckerna jag har läst. Och såklart den här låten som jag de senaste dagarna har lyssnat sönder. Och mitt pussel är now complete. Jag har en väldigt tydlig bild om vilka bitar det är som har gjort att jag känner som jag känner idag. I höstas började jag läsa en bok som heter Kroppen håller räkningen. The Body Keeps the Score. Som är skriven av en, alltså han är holländare. I'll do my best. Bessel van der Kolk.
Det där var ändå.
Ja, men det var bra namn. Och den här boken har legat 227 veckor, alltså över 4 år, på The New York Times bestsellerlista. Och just nu gick jag in och kollade, så ligger den etta.
Mm.
Den kom typ 2014.
Mm.
Men just nu ligger den etta.
Mm.
Det är ett livsverk av en nu snart 80-årig professor i psykiatri som sedan 70-talet forskat på posttraumatisk stress, PTSD. Och den handlar mycket om människor som har blivit traumatiserade av olika slag. Det har varit krig, våldtäkter, misshandel, barnmisshandel, naturkatastrofer och olyckor. Så den är väldigt hemsk, den här boken. Men den handlar främst om hur motståndskraftiga vi människor faktiskt är. Och det är väldigt, väldigt hoppfullt. Jag citerar. Den här boken är resultatet av 30 års försök att försöka förstå hur människor handskas med, överlever och tillfrisknar från traumatiska upplevelser. 30 års kliniskt arbete med traumatiserade män, kvinnor och barn. Otaliga diskussioner med kollegor och studenter och deltagande i den framväxande vetenskapen om hur psyke, hjärna och kropp handskas med och tillfrisknar från överväldigande upplevelser. Den här boken är jättelång, obviously. Det är hans livsverk.
Mm.
Och jag har lyssnat på 17 timmar trauma.
Mm.
Och den här boken är främst skriven till andra psykiatriker. Så stundtals så är den ganska tung.
Mm.
Men det är som också att den här mannen typ visste att den här boken kommer. Alltså den kommer hjälpa så många. Den kommer ligga där på bestsellerlistan. Så man kan ändå hänga med. Den här professorn har skrivit så att vi som inte är professorer själva kan förstå. Och kan hänga med i hans förklaringar om hjärnans olika reaktioner på trauman av olika slag. Så det var stundtals väldigt krävande att läsa den. Men det var verkligen värt det. Och det är ett stycke som har klamrat sig fast vid mig. Eller man kanske kan säga att det är flera stycken som har klamrat sig fast vid mig. För olika anledningar.
Mm.
Men just gällande det här så är det ett specifikt stycke som jag bär med mig.
Att tillfriskna från traumatisering innefattar att återförena sig med sina medmänniskor. Därför är traumatiska upplevelser som förekommit i relationer generellt mycket svårare att behandla än traumatisering som uppstår till följd av trafikolyckor eller naturkatastrofer. I vår kultur uppstår de vanligaste traumatiska upplevelserna hos kvinnor och barn till följd av handgripligheter från deras föräldrar eller partners. Barnmisshandel, övergrepp och våld i nära relationer är brott som begås av människor som förväntas älska en. Detta slår ut det viktigaste skyddet mot att bli traumatiserad. Att skyddas av de människor man älskar. Om de människor vi naturligt vänder oss till för omsorg och skydd skrämmer eller stöter bort oss, lär vi oss att stänga av och ignorera vad vi känner. Som vi såg i del 3 måste vi hitta alternativa sätt att handskas med känslan av att vara arg, rädd eller frustrerad när våra omsorgspersoner vänder sig emot oss. Om vi alldeles ensamma måste klara av skräcken ger det oss en annan uppsättning problem. Dissociation, hopplöshet, missbruk, en kronisk panikkänsla och relationer som kännetecknas av främlingskap, upprepade separationer och explosiva gräl. Patienter med en sån bakgrund kan sällan koppla vad som hände dem för länge sedan till hur de känner och beter sig i nuet. Allt känns bara omöjligt att klara av. Ingen lättnad finns i sikte förrän man förmår inse vad som har hänt och förstå vilka osynliga demoner man kämpar mot.
Och när du lyssnar på det här, vilka delar av hur posttraumatisk stress, hur PTSD påverkar den, känner du igen dig i?
Många. Men det som kanske drabbade mig hårdast med det här citatet är också hur den här personen som jag var i en relation med förmodligen har mått själv. Inte bara hur jag påverkades av vad han gjorde mot mig, utan också hur han måste ha mått på riktigt.
Okej, så när du lyssnade på, delvis när du lyssnade på The Body Keeps the Score, men också just den här passagen, handlade för dig om honom?
Mm. Och mig.
There's been a lot of talk in the last few years about allowing our feelings. It's an important concept, but one which can be used by the ego for its own purposes. Most of the time, when we hear someone say, feel your feelings, they mean feel the negative ones. Feel your pain, feel your anger, feel your shame. But we need support in feeling our positive feelings just as much as we need support in feeling our negative ones. It is the experience of genuine emotion of any kind which the ego resists. We need support and permission to feel our love, to feel our satisfaction, and to feel our happiness.
Den andra boken jag har läst heter A Return to Love, som är skriven av en Marianne Williamson, som faktiskt häromdagen meddelade att hon ställer upp som presidentkandidat för Demokraterna.
För kärlekspartiet, ja. Eller?
Och hon är också den enda just nu bekräftade kandidaten, förutom Joe Biden, för Demokraterna. Hur sjukt är det? Alltså literally häromdagen, hon bara, jag ska kandidera.
Mm.
Hon har tydligen gjort det tidigare också. Men... Så hon är en typ självhjälpsguru som har skrivit The Självhjälpsbok av självhjälpsböcker. Alltså hon har skrivit 90-talets The Secrets. Och det är den här som heter Return to Love. Den är väldigt spirituell. Hon pratar väldigt mycket om Gud. Hon pratar mycket om Jesus, om universum. Och några passager var ganska provocerande, tyckte jag. Alltså typ, hon kunde nämna att så här, dagen vi hittar en en cure mot typ HIV och AIDS och så, så ska världen ha med sig att det inte bara är typ forskarna som har kommit dit, utan det är också alla som har bett för att vi ska hamna här som har bidragit till det.
Okej.
Och det kunde vara a little bit provoked. Men jag tyckte också att det var på något sätt fint att tänka att så här, alla människors goda intentioner och att vilja att vi ska liksom heal, att vår värld ska må bättre i sig, är typ fint. Men det var ändå som att jag bara, bitch.
Alltså, heal the world, make it a better place, verkligen, for you and for me and the entire human race.
Exakt. Några andra passager däremot var väldigt intressanta att möta, för de var så spot on.
But there's a reason why we're attracted to relationships like this. We were drawn to the illusion of meaning. Sometimes someone who has nothing to offer in a real relationship can come on like they're offering the world. They were so dissociated from their own feelings that they have become highly skilled performers, unconsciously playing whatever part our fantasies prescribe. But the responsibility for our pain still remains our own. If we hadn't been looking for a cheap thrill, we wouldn't have been vulnerable to the lie. How could we have been so stupid? That's the question we always ask ourselves at the end of these experiences. But once we've had enough of them, we admit to ourselves that we weren't really stupid at all. We suspected this was a drug. The problem was, we wanted it. We saw exactly what the game was with this person, usually within the first 15 minutes. Yet we were so attracted to the high, we were willing to pretend we didn't see it for just a night or a week or however long it lasted. Women say to me sometimes, Marianne, why do I always meet emotionally abusive men? My answer is usually the following. The problem is not that you met him. The problem is that you gave him your number. The problem, in other words, is not that we attract a certain kind of person, but rather that we are attracted to a certain kind of person. Someone who is distant emotionally might remind us, for instance, of one or both of our parents. He's distant and emotionally, subtly disapproving. Must be home. The problem is not just that we are offered pain, but that we are comfortable with that pain. It's what we've always known. The flip side of our dangerous attractions to people who have nothing to offer us is our tendency to feel bored by people who do.
När jag hör det här tänker jag ju på flera personer i min närhet, till viss del mig själv och uppenbarligen dig. Liksom, samtidigt som det är också en svår dimension att vad man gör med den här typen av insikter. Mm. För det finns ju verkligen varvet som är, ja, jag vet. Men sån är jag.
Mm.
Att, så här, att veta jättemycket, den här anknytningspersonen är jag, eller det här, alltså, när man har läst The Secret och man har och att man alltså vet att vad man ska göra med den insikten om sig själv också.
Mm.
För jag tycker det känns som att det är lätt att fastna i, ah shit, sån är verkligen jag.
Mm.
Och sen bara, ja, ah, och så fortsätter man vara det.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Mm. Jag tror att det fanns en liten nyckel där tidigare i citatet. Där hon säger typ, efter en viss tid så kanske kommer man till en plats där man känner att det räcker nu.
Mm.
Jag vet att vi har pratat om det tidigare. Det var en nära vän till mig, Armania, som sa någon gång till mig, bara så, men hur djup grav ska du, inte grav sån inte, hur djupt hål ska du gräva för dig själv? Du ska upp därifrån sen.
Mm.
Alltså hur ska du orka det när du bara gräver och gräver och gräver? Och jag tror att den hårda sanningen i det där är att man kommer, om man ska hitta tillbaka till sig själv eller hitta tillbaka till en ny version av sig själv, man måste göra det jobbet. Och det räcker inte att känna till bara pusselbitarna. Du måste lägga ihop dem. Och jag vet inte hur man gör det. Det är bara, jag bara vet nu att jag har gjort det i den här situationen. För det som jag förstod efter att ha läst den här boken. Jag läste den här boken efter jag läste den första. Och båda två har varit såna här böcker som jag sa, jag ska läsa dem. Jag har lyssnat på en podd med han Bessel innan och varit så här, oh my god. Alltså insikter. Men jag har inte tagit mig tiden att verkligen läsa boken. Och den här Return to Love, samma Armania och en annan vän Kat har varit så här, fan, du behöver verkligen läsa den här boken. Jag var så här, alltså, hon pratar om Gud, jag orkar inte liksom. Men sen bara bestämde jag mig för att lägga undan den här dömande sidan. Och bara tänka, ja, men hon kanske kan hjälpa mig. Mm. Och så känner man sig så himla på något sätt som en klyscha. Som bara, ja, jag har läst de två best-selling books på New York Times. Och I'm changed. Men också like, vi människor är ganska simpla. Vi är väldigt lika varandra.
Mm.
Om någon hjälps av någonting kommer någon annan också göra det. Liksom. Inte alla kanske, men många. Vi är inte så svåra.
Mm.
Det som hände i mig när jag hade läst de här två böckerna var att jag helt plötsligt kunde se varför jag och den här killen valde varandra. Alltså jag har vetat det, men jag kunde verkligen se det tydligt vad det var som gjorde att vi drogs till varandra. Och jag har förstått att det enda som hade kunnat stoppa det som hände var om vi aldrig hade träffats. Men vi träffades. Så like, it's bound to happen. Det kommer gå åt helvete. För att jag ignorerade helt och hållet den destruktiviteten han osade. Jag bara liksom overrode, liksom, som man säger, körde över alla de varningstecken, alla de känslor som jag visste. Alltså hon säger det, maybe you knew the moment you saw him. I knew the moment.
Första 15 minuterna.
Ja, jag visste det. Och jag har sagt det. Och det är det som har gjort att jag har blimat mig själv lite grann. Jag har varit såhär, girl, you knew. You knew. Och jag visste. Men jag vet också att jag bestämde mig the moment I saw him. Jag sa, ska ha det. Alltså jag visste det, jag ville det.
Mm.
Och jag agerade på det. Och jag har väl också förstått av att läsa de här två böckerna att istället bara för att se på det som var trasigt i mig och i honom och det som var destruktivt, så såg jag också typ två survivors som hittade varandra. Och för båda delarna är sanna. Det var destruktivt, men det var också två personer som ville vara kära.
Mm.
Och som hade kul. Och jag har försökt förstå det här under de här 12 åren. Men jag ska verkligen ha det sagt att jag har inte gått och tänkt på den här relationen varje dag i 12 år. Det har jag verkligen inte gjort. Men det har kommit tillbaka till mig under åren. Och det kommer det säkert alltid göra. För vi är hela våra liv. Vi är våra olika erfarenheter. Och de formar oss framåt. Så med all den smärtan och all den attraktion vi också hade mellan varandra, så är det klart att det skulle bli som det blev.
Mm.
Med tanke på var vi kommer ifrån. Jag vet idag varför jag tyckte att han kändes normal att vara med.
Just det.
Och det är kanske min nästa process. Mitt nästa pussel jag ska lägga. Jag är inte där än. Men jag förstår ju att jag aktivt har ignorerat varningstecken. Och jag förstår varför jag har kunnat göra det.
Fanna, jag vet ju vad det här handlar om.
Mm.
Men jag undrar, och jag känner mig lite, du vet, för mig, så jag känner mig lite så här att jag tar en liten djävulens advokatroll i det här. Men jag vill ändå bara fråga dig, vill du berätta vad det är som har hänt med just det här exet?
Nej, men jag tänker att jag inte vill prata om det.
Nej.
Och av olika anledningar.
Mm.
Dels för att det är på något sätt som att typ återtraumatiseras. Att ens prata om det.
Yeah.
Och det var en del i den här boken, Body Keeps the Score, som var inne på det. Och jag kunde känna när jag lyssnade på boken att fy fan vad jävla mycket hemska stories det är i den här boken. Varför ska jag ta del av folks olika trauman?
Mm.
Det som jag på riktigt tycker är intressant är att förstå hur de här människorna har blivit bättre.
Mm. För boken beskriver liksom också själva händelserna. Eller?
Väldigt detaljerat.
Ja,
I vissa fall. Och ja, det är motsägelsefullt, för att han säger också vid något tillfälle att han har lärt sig att man behöver inte känna till alla detaljer.
Nej.
Om en människas trauman.
Mm.
För det är obetydligt.
Ja, och för att då blir det också, då tar man ju in risker som är att folk, jag menar att det blir trauma porn liksom.
Precis. Mm. Och det finns en passage i boken som handlar om en annan traumaarbetare på något sätt. Mm. Traumaterapeut. Som har en annan metod som verkar som verkar vara jätteframgångsrik. Som är så att det är människor som tillsammans har utsatts för olika saker, som är i någon typ av gruppterapi.
Mm.
Och då genomgår de någon form av skådespel.
Mm.
Där den ena personen får liksom agera som den ena.
Oh, shit.
Som the attacker. Utan att liksom göra det på riktigt såklart, men ändå liksom symbolisera den personen.
Mm.
Och så berättar man så här, men det här gjorde den här personen.
Mm.
Och så säger han bara så här, ett vittne, för nu har man massa vittnen där.
Just det, ja.
Ett vittne kan återge och säga att det som hände dig var traumatiskt.
Mm.
Och det som hände dig har skadat dig.
Mm.
Ett vittne kan säga att det här som hände var fel. Och det var inte ditt fel.
Mm.
Och det tycker jag är så fint.
Mm.
Att så här, jag har berättat för vissa av mina vänner. För min terapeut.
Mm.
Vissa delar har jag berättat för David.
Mm.
Och alla delar behöver inte alla veta. För det jag vet är att det var fel. Och det är det enda jag behöver veta. Att gå igenom alla de situationerna igen. That's not where my mind has to be.
Mm.
Jag har varit där. Och jag har varit där så mycket. Och jag har också blockat ut det så mycket.
Mm.
Alltså det är därför jag säger till dig. Var det en gång eller var det tre gånger? Jag är inte helt säker.
Mm.
För att under de här åren har olika saker hänt som har triggat vissa känslor där jag sedan har förstått, oh shit, det där hände. Och det finns några frågetecken som jag säger, varför reagerar jag så här när det kommer till de här grejerna?
Mm.
Vad hände? Och jag vet inte.
Nej.
Och jag har alltid tyckt att förträngning är väldigt intressant. Men jag har ju aldrig, alltså man är ju inte medveten om vad man har förträngt.
Man vet inte vad man har för blind spots.
Det är så freaky.
Mm.
Och den delen kan jag känna är så här, den är så privat. Alltså det som ens egna hjärna har valt att blockera ut.
Mm.
Och sen har på något sätt arbetat fram igen. Det är för mig och för dem jag litar på allra mest.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Nu finns poddboken Stulet barn baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människoöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn. Bara på Storytel.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Jag har skrivit ett brev.
Okej.
Till mitt ex. Och det här brevet kommer jag aldrig posta till honom. Jag vill inte ha någon kontakt med honom. Men jag tänker att jag har skrivit det här brevet för mig själv. Och om han någon gång nås av det så... Well, enjoy the ride then. Till... Det var länge sedan nu. Länge sedan vi träffades för första gången. Och länge sedan vi såg varandra senaste gången. Men vi bor i en liten storstad. Så förr eller senare kommer vi nog stöta på varandra igen. En gång, för kanske 10 år sedan, gick vi in i varandra på gatan. Vi blev nervöst glada. Vi kramades. Vi utbytte artighetsfraser och gick skilda vägar utan några konstigheter. Det du inte vet var att jag ett kvarter bort började skaka. Hur kunde jag ha dig så nära igen och dessutom vara glad över att se dig? Idag vet jag varför. Andra gången när vi har sett har jag blivit väldigt, väldigt obekväm. Och jag är ganska säker på att du har skämts väldigt, väldigt mycket. Någon gång har vi bara nickat. Och någon annan gång bara ignorerat varandra totalt. Mm. Hur hälsar man på någon som har tagit fram det värsta i en? Det är svårt att förhålla sig till när det känns som att man kanske aldrig riktigt känt varandra på djupet. Samtidigt som jag i alla fall känt ett väldigt brett spektrum av känslor för, med och emot dig. Kanske känner jag dig trots allt väldigt, väldigt väl. Jag känner ju till några av dina värsta sorger. Och det är sorgen vi går in i nu. Jag är så, så ledsen över allt våld du upplevt och själv utfört. Jag är ledsen för allt som gjort att dina relationer blivit giftiga, destruktiva och farliga. Men jag vet också varför du var så arg och så ledsen där innerst inne. Inget av det där mörka skulle någonsin ha hänt dig. Och inget av allt det där mörka skulle du någonsin själv ha förmått dig till om ditt liv varit annorlunda. Jag är också ledsen över att vår korta och intensiva förälskelse inte var trygg för oss. Och jag är ledsen över att den kanske hade kunnat vara det om vi båda blivit kärleksfullare, omhändertagna av, ja, du vet vilka. Det är en sorg jag delar med dig. Idag säger jag från djupet av mitt hjärta att jag förlåter dig för all smärta du orsakat mig. Och jag ber också dig om förlåtelse för allt. Mm. Det jag nu efter 12 år kan säga är att vi hade väldigt roliga stunder som förvirrade 20-åringar också. Vi var snälla och vi var omsorgsfulla också. Och vi hade så fucking roligt också. Och trots att jag vet idag att det inte var kärlek vi delade, så var det inte bara sorg heller. Och det kan jag äntligen, äntligen se igen. Bästa. Que nosotros mismos somos la gente. Mano para arriba, Cuba. Tesores. Digo forever y Alexander. Mano para arriba.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.